Himmelske Fader, tack att vi får lämna den här stunden i din hand. Vi ber att du ska vara här. Jag ber att du ska hjälpa mig att säga någonting som kan vara till uppbyggelse för någon här idag. Jag ber dig att jag berättar vad du har gjort för mig. Att jag ska kunna ge hopp till någon människa. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Ämnet i den här serien talar väldigt mycket till mig, som sagt. Jag har inte alltid vågat tro. Men jag växte upp i ett kristet hem. Och som 10-åring här ser ni mig. Så jag får min första bibel, min första riktiga bibel. Och det var otroligt spännande. Och jag fick den här bibeln och jag tog hem den och jag började läsa i den. Morgon och kväll så läste jag. Jag tyckte det var så spännande. Jag skrev saker i kanten där som 10-åring. Jag tyckte det var väldigt, väldigt fascinerande. När jag var 11 år så flyttade min familj till Afrika, till Uganda. Mitt i Afrika. Och de jobbade med en hjälporganisation, en världsvid hjälporganisation som heter ADRA. Och deras uppgift var att bygga en yrkesskola där i Uganda. Och jag och mina syskon åkte ner dit. Det var en otroligt rik erfarenhet. Jag fick lära sig en ny kultur. Man fick se hur materiellt välsignad man är. När man bor i ett sånt här västland. Och jag fick många nya perspektiv som jag verkligen är glad för. Jag blev hemskolad under den här tiden. Och hade det ganska bra. Och min andliga utveckling, om man vill ta det från det perspektivet. Det var väldigt gynnsamt. En gynnsam miljö för min andliga utveckling. Men när jag kom tillbaka från Afrika så slogs min barnsliga oskyldighet tillbaka utav högstadiets råa och hårda attityd. Det var, ja, om man tänker på en akademisk nivå så låg jag inte alls bakom mina skolkamrater, snarare tvärtom. Men jag var inte tillräckligt rå eller sarkastisk för mina klasskamraters tycke. Och för att undvika att bli mobbad, vilket jag började bli lite grann där i början, men jag ville inte bli mobbad utan jag ville vara en del i gänget. Jag ville vara en del av gruppen. Jag ville vara accepterad av mina vänner. Så jag började själv att bli så som dem. Jag började själv att mobba. Jag började själv att trycka ner andra personer. Jag blev rå och jag blev sarkastisk i mitt beteende, i min humor. Och sympati och kärlek kvävdes utifrån det där. Jag såg det som en svaghet att visa medlidande, att visa kärlek på olika sätt. Och på det här sättet så kunde jag vinna mina vänners respekt. Jag fick förödande vanor som gjorde att som drog mig längre och längre bort ifrån Gud under den här tidsperioden. Och det som mina vänner föraktade absolut mest utav allt, det var kristendomen. Om det var någonting som fick dem verkligen att vara irriterade och att vara och som de klagade över, så var det kristendomen och Gud. Det gick knappt en dag utan att de hånade eller sa någonting nedlåtande om Gud eller om kristendomen. Och till och med var det så att när de pratade om tjejer så sa de att ja, men den där tjejen, hon är så snygg, men tyvärr är hon kristen. That's the end of it. Det var ett otroligt avståndstagande. Om jag skulle gå ut och säga till dem att jag är kristen, jag tror på Jesus, game over hade det varit för mitt inflytande med dem. Så tänkte jag i alla fall. Jag skämdes för min tro. Jag vågade inte tro. Jag höll tillbaka det. Jag tänkte att min bäst bevarade hemlighet var att jag faktiskt trodde på Jesus. Men det här ledde till andra saker också. Jag slutade läsa Bibeln. Jag slutade be. Och Bibeln och religion, det blev tråkigt för mig. Det blev tungt. Jag motsatte mig mina föräldrar som släpade mig till kyrkan under helgen. Och jag tyckte det här är ju helt fånigt. Varför ska man sitta där och ha tråkigt en tid där och lyssna på någon som man inte tycker alls är något intresserad, något intressant? Och jag började kompromissa mer och mer med mina egna övertygelser. Tände mer och mer på gränserna. Och jag vill tacka verkligen mina föräldrar för det, den goda uppfostran de ändå gav mig. För de var oroliga för mig under den här tiden. Men de hade ändå gett mig tydliga och klara principer. Som jag föraktade utåt sett. Men inne i mitt hjärta så bejakade jag dem. Och det ledde mig till att jag inte gick alldeles så långt så fort. Som jag kanske skulle ha gått om de inte hade gett mig den uppfostran. Men det som var mitt intresse nu, det var datorspel, det var film och det var rockmusik. Och för att bli accepterad av mina vänner. De här bitarna, det upptog hela mitt liv och det var det som jag levde för egentligen. Jag var en så kallad lanare. Är det någon här som vet vad en lanare är för någonting? En lanare är någon som sitter och kopplar upp. Man sitter tillsammans ett gäng vänner och sen så kopplar man upp sina datorer och så sitter man och spelar spel och laddar över filer och ja. Sitter och gör det hela natten. Sitter och dricker energidrycker för att kunna hålla sig vaken. Det är ganska galet. Men det var jag. Det var mitt liv. Det var det jag tyckte bäst om. Jag var på världens största LAN en gång. Och eller två gånger var jag faktiskt där. Dreamhack kallades det i Jönköping. 5000 personer som samlades där och satt och spelade dataspel. Och inte sov under 5 dygn. Eller ja, de sov kanske lite grann här och var, men... Det här var mitt liv och det här drev mig inte direkt närmare Gud på något sätt. I gymnasiet så föreslog mina oroliga föräldrar att jag skulle gå på en kristen skola. Aldrig i livet, sa jag. Det skulle jag aldrig någonsin göra. Och i mitt hjärta så tänkte jag, tänk om mina vänner skulle få reda på att jag skulle gå på en kristen skola. Alltså, det hade varit det värsta som någonsin skulle ha hänt. Nej, jag ville vara häftig, jag ville vara tuff. Och jag skulle gå på en vanlig skola precis som alla mina andra vänner gjorde. Nu, jag fick nya vänner i gymnasiet. Så de andra vännerna tappade jag liksom kontakt med. Så jag fick börja om, men det var samma där i den skolan. Att jag måste vara hård och tuff och visa att jag verkligen kunde vara lika elak som dem för att passa in. Jag kom inte riktigt in så mycket där, men jag drevs längre och längre bort. Jag flyttade hemifrån under gymnasiet till Örebro och mina föräldrars inflytande förminskades då förstås också. Och då, ja, jag läste matematik och naturvetenskap på gymnasiet, men mina mål var i princip bara själviska. Och Gud, han fick väldigt lite plats i mitt liv under den här första tiden. Men trots det så släppte inte Gud mig. Han arbetade med mig på ett milt och ett behagligt sätt. Jag minns en gång när religionsläraren, som troligtvis inte alls var kristen, han hade pratat om tillbedjan. Och han sa att tillbedjan, det är ungefär den man värdesätter mest i sitt liv. Den man prioriterar högst och så vidare. Och så gav han ut en frågelapp som man fick ju fylla i massa frågor efter mot lektionens slut. Och en av de här frågorna var, vem tillber du? Och folk var mycket roade. Alla klasskamrater de skrattade åt det här. Oj, vem tillber jag? Ja, någon sa roat att ja, men jag tillber min flickvän, hade någon sagt. Eller jag tillber min dator eller mitt gym eller vad det nu kan vara. Och de skrattade åt det här och tyckte det var jätteroligt. Jag fick avsmak för det här. För från min uppväxt så hade jag lärt mig att det bara är Gud som är värd tillbedjan. Ingen annan är värd att bli tillbedd. Och som en protest så skrev jag på den här lappen att jag tillber Gud. Men så slog mig mitt samvete. Tillber jag verkligen Gud? Är han den högsta prioriteten i mitt liv? Är det han jag värdesätter högst? Nej, det hade nog varit att ljuga i det laget. Så jag skrev med en väldigt liten text på den där lappen. Efter att jag hade skrivit Gud så skrev jag skulle jag önska. Och när jag tänker på det så berörs jag, för jag inser att Gud, det var inte för liten text för att Gud skulle se det. Han såg att det fanns en önskan, han såg att det fanns en längtan till någonting mer. Och många gånger när jag spelade mina spel och höll på de olika sakerna som jag gjorde, så kände jag en tomhet inom mig. Jag kände att det var någonting som saknades. När jag hade fått det här nyaste dataspelet så spelade jag det och jag tyckte det var jätteroligt. Men så klarade jag det och sen så kändes det, jaha, var det här allt? Vad ska jag göra nu då? Ja, jag måste köpa ett nytt dataspel och spela det då. Och så tänkte jag, är det här meningen med livet? Ska jag få en utbildning så att jag kan skaffa ett jobb, så att jag kan tjäna pengar, så att jag kan sitta och spela dator? Det kändes så tomt. Det kändes så ytligt på något sätt. Jag kände att någonting mer måste ju finnas med livet. Och mina kristna vänner och de i kyrkan sa ju att men Jonathan, du måste hitta Gud, du måste bli omvänd, du måste få uppleva Jesus. Och jag tänkte, vad det alls inte betyder det då? Hur ska jag göra det? Frågade jag. Ja, det kunde de inte riktigt svara på, men de sa, det är någonting som bara händer. Du bara får uppleva det. Det är ungefär som att bli kär, det går inte att förklara, men det bara händer. Jaha, tänkte jag, det var ju synd att det inte hände mig då. Och jag blev inte mycket klokare på det där. Men jag kände igen mig i det som predikaren säger, att han såg på allt som görs under solen och ser allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Jag vet inte om ni har försökt fånga vinden någon gång. Det är ganska lönlöst. Man tror att nu har jag den och nu låser jag in den här i hörnet och sen ska jag fånga den och så missar jag det. Så var det för mig att söka mening, söka lycka, söka glädje, det som jag strävade efter. Men jag fick det aldrig. Det var en tomhet inom mig som någonting som jag inte kände till kunde uppfylla. En gång när jag var på det här Dreamhack i Jönköping, så gick det till så att en av mina kusiner var där också. Han var inte troende. Men han ställde mig en fråga. Han sa, hur kommer det sig, eller jag höll på att prata om vetenskap och såna här saker och jag minns inte hur det var. Jag hade sagt någonting till honom att ja, men det där är inte logiskt det du tror på. Och då sa han, men du är väl kristen? Frågade han. Och jag blev lite skärrad av den här frågan, är jag kristen verkligen? Och så sa jag, ja, okej, ja, kanske är det. Och så frågade han, men är det logiskt då? Är det logiskt att tro på en Gud som har skapat världen? Och den här frågan fastnade i mitt huvud, för jag var inte villig att säga, att förneka att jag hade trott på som barn. Men ändå så kunde jag inte riktigt förstå hur man kunde vara intelligent och kristen samtidigt. Så jag började söka, jag började studera saker och ting och jag upptäckte, jag studerade om det här med skapelse och evolution. Och till min förvåning så märkte jag att wow, det går att vara intelligent och kristen samtidigt. Jag måste inte lämna bort min hjärna för att bli kristen, vilket jag hade tänkt att det var förut, i princip. Jag trodde att tron handlade om någonting, att jag tror på något som jag vet inte är sant, eller något i den stilen. Men sen hamnade jag i en husgrupp också, och jag fick ställa några sådana här riktigt svåra frågor som jag inte hinner gå in på hela tiden nu, men en sak som verkligen gjorde en skillnad för mig var när jag kom till ett kristet lägermöte, eller ett läger kan man säga. Och där var det en talare som var lite annorlunda. Han var väldigt skärpt, han var väldigt rolig, väldigt talade väldigt inspirerande. Jag hade åkt dit för att leta efter tjejer, så jag hade ingenting med intresse av religion och tro att göra. Men jag åkte dit i alla fall och sen, men den här talaren, Han tilltalade mig, och budskapen han presenterade handlade om dels om profetiorna, och han sa det på ett sånt intelligent sätt. Och jag blev helt överväldigad av det som han presenterade. Bibelns profetior sa till mig att Bibeln går att lita på. Det finns trovärdiga orsaker till att verkligen lita på att Bibeln är sann. Så Jag minns där att en gång så gjorde den här talaren en vädjan till ungdomar att komma fram om de ville ha sina namn skrivna i livets bok. Och till en början var det inte en enda person som kom. Men han fortsatte, han gav sig inte. Han sa om det är någon som vill det, och sen så började folk komma fram. Och jag kände att jag borde också komma fram. Jag ville ha mitt namn skrivet i livets bok. Men skulle jag gå ner och visa det inför människor? Det kändes alldeles för förödmjukande för min stolthet. Men jag såg att en av mina kusiner som var med där, han gick fram. Jag tänkte, jag kanske borde gå fram också. Men min andra kusin, eller min syssling, han stod till vänster om mig, han hette Dan. Och han såg jag upp till väldigt mycket, han var otroligt intelligent. Så jag vände mig till honom och så sa jag att... jag såg att han brottades också lite med de här tankarna. Och så vände jag mig till honom och så frågade honom, du, ska vi gå fram? Och han vände sig till mig med sitt intelligenta utseende och skulle liksom, som om han skulle säga någon väldigt bra orsak till varför han inte hade gått fram. Men det enda han kunde få fram var ett nej, och så vände han sig om igen. Och så sa jag, okej, då får det vara då. Så jag stod kvar där och stoltheten vann den gången. Men mot slutet av den här lägret så gjorde han en ny vädjan om att stå upp om man ville tillhöra Gud. Och nu fick jag möjligheten att ge utlopp för min tro. Och jag ställde mig upp med stor beslutsamhet. Jag tänkte att nu får det vara nog med att låtsas vara kristen och leva som en hedning. Jag ville stå på Guds sida. Jag ville inte skämmas för min tro. Jag ville vara ett vittne för Gud. Och det här gjorde ett stort intryck på mig. Jag blev döpt år 2005. Och mitt liv tog en helt ny vändning. Under större delen dock utav 2005 så jag jobbade som snickare och det var fortfarande en del kamper i mitt sinne. Jag varvade, jag ville vara kristen och jag höll på att skriva på olika forum, kristna forum och andra forum och försvarade kristendomen höger och vänster och sa att det här är verkligen sant och det här är vad Bibeln säger. Samtidigt som jag också satt och spelade mina dataspel och samtidigt som jag också lyssnade på min Iron Maiden-musik. Och jag varvade faktiskt, i min MP3-spelare så hade jag alla den här rockmusiken, destruktiva musiken som inte alls, jag vet inte om någon vet vad Iron Maiden är, men i alla fall, det var sådana saker som jag lyssnade på. Och jag hade de låtarna i mina öron och sen så kom det predikningar lite nu och då också ibland. Så på det här sättet Gud, det var verkligen en dragkamp här. Och det som gjorde en stor skillnad för mig var när jag började läsa det var någonting. Jag började läsa en bok som hette Vägen till Kristus. Och den förklarade för mig så otroligt detaljerat vad det innebär att faktiskt lämna sig till Jesus. Och hur man gjorde det. Jag förstod att det var ett val. Det var ett beslut. Jag gick och bad Gud, här, jag vill leva för dig idag. Och då får Guds ande inflytande över mig. Och sen så börjar han att förändra mig. Så jag tänkte, det här låter ju ganska för enkelt för att vara sant. Så jag ska testa det. Och jag bad att, okej, Gud, den här dagen så ska jag testa. Och jag ska be den här bönen. Okej, Gud, låt mig, i allt som jag gör idag, hjälp mig att ära dig. Ja, det var lite skrämmande, men jag testade det i alla fall en gång. Och det var inte alltid mitt liv som ärade Gud. Men varje gång som jag skulle göra någonting, så någonting som jag visste inte var rätt, så var det som om en liten röst kom i mitt huvud att Jonathan, hur var det? Skulle du inte vilja, var det inte så att du sa att du ville ära mig idag i allt som du gjorde? Gud, men ska jag, alltså okej, idag får du, idag så ska jag göra det. Och sen dagen efter så tänkte jag, kanske ska göra det idag igen också. Ja, vi testar på en gång till. Och dagarna blev till veckor och veckor blev till månader. Under ett halvårs tid så förändrades mitt liv totalt, helt och hållet. Man skulle aldrig ha känt mig. Nu om du skulle sagt till mig då innan att Jonathan, du ska stå här och berätta för andra om din tro, du ska stå här och prata inför människor om Jesus, jag hade skrattat åt dig. Det är helt, helt otänkbart. Jag var blyg för det första, jag vågade inte stå inför människor. Men Guds ande hade andra planer. Och jag är så tacksam för det. Men Gud gav mig mening med livet. Han gav mig en frid som jag hade saknat. Han gav mig en lycka, en bestående lycka. Visst, det betyder inte att allt var en dans på rosor efter det. Saker och ting blir jobbigt och vi möter svåra situationer. Men det var inte på samma sätt. Det var inte den här meningslösheten som jag hade haft tidigare. Mitt värde, jag var accepterad i Guds ögon. Inte på grund av saker som jag gjorde, utan på grund av vem jag var. Jag hade ett eget värde i mig själv. Och det var en helt ny tanke för mig. För jag hade hela tiden strävat efter att vinna mina vänners respekt. Och mening och värde. Och Gud gav mig också kraft att förändra mitt liv. Så att jag kunde leva det liv som jag faktiskt önskade leva. Och den här nya tron som jag hade. Det var en intelligent tro, så jag kände att om fler fick reda på det här, ja, men då skulle långt många fler våga stå upp för sin tro. Långt många fler skulle våga tro och våga leva för Jesus. Och jag beslöt mig för att ägna mitt liv åt att hjälpa med andra människor, att berätta om vad Jesus har gjort för mig och att hjälpa andra människor att också kunna ta emot Jesus och att kunna bli en del av få en del av den här erfarenheten som jag hade fått. Och det var snart 8 år sedan som jag beslutade mig för att göra det. Och jag har inga planer på att sluta. Jag vet att Gud har gett mig en helt ny mening. Att leva för att sprida evangeliet till den här världen, i den här generationen. Det tror jag är någonting som man kallar oss alla till. Och det är någonting som ger mer mening än någonting, några av de där dataspelen som jag hade. Några av de där, vad den kan vara för någonting, den musiken som jag lyssnade på. Ingenting kunde jämföras med den här känslan av att vara exakt där Gud ville att jag skulle vara. Att vara precis på den plats där Gud ville att jag skulle vara. Det var jag skapad för att vara. Och jag tror att var och en av oss kan känna den här känslan. Alla behöver kanske inte göra samma saker som jag. Men jag tror att Gud har en plan för ditt liv. Han har en plan för varje individs liv. Och om du inte tror mig, så se vad Bibeln säger i psalm 139, vers 16. Det står, dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Det här är en fascinerande text. Vet ni, Gud har en bok i himlen någonstans. Och i den här boken så står det ditt namn som rubrik. Det står ditt födelsedatum. Innan du blev född så skrev han klart den här boken. Eller hur? Det är vad texten säger. Och det står datum. För varje dag så står det ett datum. Planerat i detalj, saker som var bestämt innan vi var födda. Det här är en fascinerande tanke, att Gud har en sån plan för våra liv. Vad står det i den här boken? Ja, det står till exempel var vi ska bo. Apostlagärningarna 17:26. Det står vilken karriär du ska ha. Markus 13:34. Det står vem du ska gifta dig med. Ordspråksboken 19:14. Det står hur gammal du ska bli. Psalm 39 och vers 5. Ganska fascinerande att se vad som står i den här boken. Det skulle inte vara intressant att få läsa den här boken. Få titta in i den och se, undra vad som står i den här boken för mig idag. Och då kanske vi tänker, men Jonathan, vad betyder det här då? Betyder det att Gud har förutbestämt våra liv och att allt som har hänt i våra liv är Guds vilja? Det är inte vad Bibeln säger. Förresten, en annan text som är ganska intressant. Det står inte bara de här sakerna som vi har läst, utan det står till och med detaljerade beskrivningar om varje dag. I Efesierbrevet 2:10 så står det att vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Så Gud har skrivit ner. Idag så skulle Jonathan stå här och prata. Och det visste han långt innan jag var född, så hade han skrivit det här i förväg, tror jag. Och då kan vi undra, men är det så att allt är förutbestämt då? Att Gud har liksom skrivit det här och sen allt som händer är Guds vilja? Det är faktiskt inte det som Bibeln lär. I psalm 81 så står det så här. Men mitt folk, det är Gud som talar, han säger, mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Och sen säger han, om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar. Människan har fått någonting som kallas för frivilliga. Och hon har en förmåga att välja bort Guds plan för sitt liv. Gud har en plan, han har skrivit den helt ifrån början. Men det är upp till oss om vi kommer att följa den planen eller inte. Han har lämnat det med oss. Så därför, om vi verkligen vill försäkra oss om att Guds plan eller Guds vilja ska uppfyllas i våra liv, ja, då behöver vi ha den här attityden att Gud, låt din plan uppfyllas i mitt liv. Så som jag bad i den där överlåtelsebönen, att låt allt som jag gör idag vara det som du har tänkt, det som du har planerat. Och om vi gör det, då kan Gud uppfylla sin plan i våra liv. Vad är det för plan som han har? Han har en otroligt fantastisk plan. Bättre än vad du någonsin kan drömma om. Jeremia 29, vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Det är den planen som jag hade för mitt liv, var att bli en dataprogrammerare. Sen skulle jag sitta där och sen så skulle jag få massa pengar och sen kunde jag sitta någonstans och på Bahamas eller vad det nu var. Och jag tänkte, det här skulle vara livet. Då skulle jag vara lycklig. Och Gud, han kliade sig nog i huvudet och tänkte, Jonathan, det där kommer inte göra dig lycklig. Jag har en bättre plan för dig. Jag har någonting som kommer ge dig större frid. Någonting som kommer ge dig en framtid och ett hopp. Och visst, det kanske var mer arbete än att sitta på Bahamas. Men det var så mycket mer givande. Jag tackar Gud för det. Psalm 84, vers 12. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Ju närmare vi vandrar Gud och Guds plan, ju lyckligare kommer vi att bli. Nu, det betyder inte att, som jag sa innan, att vi inte kan uppleva sorg eller såna gå igenom besvikelser i livet. Men Gud vägrar oss vissa saker som inte är för vårt eget bästa. Så jag trodde att det här att lyssna på den här destruktiva musiken, det tyckte jag om och det var så häftigt och det kändes så härligt att lyssna på den där musiken. Men Gud såg att det där var inte riktigt bra för mig. Det skadade mina känslor för empati och kärlek eftersom det var så destruktivt i sin lyrik och sina toner och alla de där sakerna. Vi ska kanske prata mer om det en senare gång i de här mötena. Men hur som helst, Gud håller bara borta de sakerna från oss som egentligen skadar oss. Och det är vad den här texten säger. Johannes evangeliet 15, vers 10-11. Jesus säger, om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Varför ger Gud oss bud? Varför säger han gör si eller gör inte så? Jo, för att ge oss fullkomlig glädje. Det är så att ibland så kanske vi tänker att om jag följer Bibeln så kommer mitt liv att bli tråkigt. Då kommer jag kommer inte få någon glädje kvar i livet. Det är en stor lögn. Det är inte alls vad Gud har lovat själv när han har sagt de här orden. Er glädje ska bli fullkomlig. Vi ser på buden ofta som restriktioner för vår lycka. Men jag skulle vilja säga att det är vägen till lycka. Det är Guds instruktioner om hur man blir lycklig. Skulle inte världen vara en lycklig, mycket lyckligare plats om människor höll de 10 budorden? Om det inte fanns någon stöld, ingen lögn, inga våldtäkter eller inga sådana saker i livet? Det skulle vara en mycket lyckligare plats. Guds bud är instruktioner om hur vi blir lyckliga. Det är inte ett hinder för lycka. Så om vi säger, det här låter som en bra plan, jag vill följa Guds plan i mitt liv. Hur kan jag veta att jag verkligen följer Guds plan? Ja, det första är att du överlåter, du öppnar dig för att säga, Gud, låt din plan ske i mitt liv. Men vad när jag står inför ett beslut och jag funderar på vilken väg ska jag gå? Mötet idag heter, hur vet jag Guds vilja? Och därför så vill jag att vi ska titta på 4 principer om hur vi kan veta Guds vilja för våra liv. Hur vi kan vara säkra på att vi är precis på den plats där Gud vill att vi ska vara. För det första kan vi ställa frågan, är det möjligt att veta Guds vilja i förväg? Ja, jag tror inte att det är möjligt att Gud uppenbarar hela boken för oss på en gång. Det är ofta så att han visar en sida i taget. Eller ett beslut i taget. Men Bibeln säger att det är möjligt att veta i förväg vilket beslut vi ska ta som är om vi vill vara säkra på att vi följer Guds vilja. Han säger, vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina ord höra detta ord ljud, så ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. I Psalm 32 vers 8 så står det, jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Det här är en fantastisk vers. Gud, vill han undervisa oss om vilken väg vi ska gå på? Enligt det här så vill han det. Han vill det. Han vill undervisa oss om den väg vi ska vandra. Det är inte bara den väg som vi har gått på. Visst, Gud vill undervisa oss om varför vissa saker kanske har hänt i våra liv. Eller att vi till och med när vi tittar tillbaka så kan vi se att Gud har lett mig på det där sättet. Men det är inte vad den här texten talar om. Den här texten säger att han vill undervisa oss om den väg som vi ska vandra på. Framtiden. Och därför vill jag säga att det är möjligt för oss att veta. Han vill ge oss råd och låta sitt öga vaka över oss. Många har den här bilden av Gud som en polis i universum. Att Guds enda syfte är att föra oss bort ifrån synd. Men Gud vill inte bara ge oss bud, han vill också ge oss råd. Eller hur? Han vill ge oss saker som kanske inte har en direkt moralisk påverkan, men han vill vara inblandad i våra liv. Ni vet vad polisen... Det är bra att vi har poliser i den här stan, eller hur? Hur många är glada för poliserna? Nästan alla. Underbart. Okej, de håller ordning. Okej. Men bjuder du hem polisen på en kopp te? Kommer han där hem och knackar på? Ja, kom och ta en kopp te. Det är inte riktigt den funktionen de har, eller hur? Det är inte så att nu ska jag gå och umgås med polisen. Visst, vi kanske känner någon som vi är god vän med. Och det är ju möjligt. Men det är inte riktigt, när de har sin uniform och de gör sina saker, då fångar de bovar. Då hindrar de folk från att göra dåliga saker. Och många tänker på Gud som ett sånt sätt. Att Gud, han bryr sig inte dugg om oss så länge vi följer och gör det som är rätt. Men sen, om vi gör något fel, jaha, då kommer han fram och säger, aha, du är, det får du inte göra. Och så straffar han oss på grund av saker som har hänt. Eller saker som vi har gjort. Och det här är inte den bilden som Bibelns Gud är på något sätt. Han vill inte vara vår polis, han vill vara vår vän. Han vill vara någon som är med oss i livet. Någon som vandrar tillsammans, som vi kan prata med och säga, Gud, vad tycker du jag ska göra utav de här sakerna? Och Gud kanske säger, ja, vad skulle du tycka om att göra det där då? Ja, det kanske skulle vara bra. Och sen kan vi prata, vi kan umgås som vänner. Det är den här relationen som Gud vill ha. Och för mig är det här otroligt spännande. Och jag tror att miljontals med till och med kristna lever i ovisshet om Guds plan för sina liv. De vet inte. De hoppas på att jag följer vad majoriteten säger, eller jag följer någonting, jag bara hänger med i livets flod här och sen hoppas jag att jag är på rätt plats. De är inte säkra, de är inte förvissade om att faktiskt det här är den väg som Gud vill att jag ska vandra på. Och därför så tror jag att det här är ett viktigt ämne att prata om. Det finns primärt fyra sätt som Gud leder oss på. Jag tänkte att vi ska gå igenom dem en och en. För det första är det Bibeln. Guds ord, som det kallas. Bibeln är Guds primära sätt som han leder oss på. Det står i psalm 119 och vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så om vi vill veta vilken väg vi ska vandra på, så är det bra att ha lite ljus, eller hur? Och det är Bibeln. Det är Guds ord som är lyktan för oss och som visar oss vilken väg vi ska vandra på. Ja, men Jonathan, betyder det att man måste vara teolog för att förstå vad som är Guds vilja med våra liv? Det är det inte alls. Det är inte alls på det sättet. Lägg märke till vad David fortsätter att säga i psalm 119, vers 130. När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt vilka slags människor? Enkla människor, eller hur? Ja, det säger jag, är komplicerad människa, så jag kan nog inte förstå. Nej, det är inte vad det handlar om här. Enkla människor, det handlar om människor som inte har kanske en sån hög IQ. Okej? Vanliga människor. Sådana som är bara som du och jag. Vi är inte speciellt som alla, vi är kanske inte speciellt superutbildade som alla de här Einstein-personerna som kan lära sig massa saker. Men enkla människor, vanliga människor som du och jag, vi kan få förstånd när vi läser Guds ord. Vi kan veta vad Gud vill. Och han säger, förlåt, det här är inte psalm 105, det här är Johannes kapitel 7 och vers 17. Det blev fel referens där. Johannes kapitel 7 och vers 17 säger, om någon vill göra hans vilja, det är Jesus som talar. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Så de ord som Jesus har sagt kan vi förstå om vi är villiga att följa Guds vilja. Det här är villkoret. Det är viktigare att ha en ödmjuk attityd än att ha högt IQ. Så i Bibeln så finns det principer som kan hjälpa oss i vår vardag. Många kanske tar ett mannakorn och man säger att ja, Gud, visa mig idag vad din vilja är, och sen så stoppar man ner näven och så drar man upp ett mannakorn och sen så läser man en text som säger att jag har satt dig till kung över Israel. Wow, tänker jag, det var ju otroligt bra. Då ska jag vara kung idag. Eller så kanske jag tolkar det på något annat sätt. Och jag vill inte förneka att Gud kan tala till människor på det här sättet. Det kan han absolut göra. Och han har gjort det många gånger. Men jag tror att det primära sättet som Gud vill undervisa oss genom Bibeln på är när vi studerar vad Bibeln säger om ett specifikt ämne. För jag skulle lika gärna kunna slå upp på det här sättet att jag slår upp en text och så står det Judas hängde sig. Jaha, det var inte riktigt det jag letade efter. Så slår jag upp något annat så står det gå du och gör som han. Står det i Bibeln. Och sen så kanske jag tycker nej, men det där var inte alls det jag ville ha. Sen så letar jag upp någon annan text och står det vad du gör, gör det fort. Så tänkte jag okej. Vill Gud att jag ska gå och hänga mig? Nej, det vill han inte. För Gud har sagt att vi ska inte dräpa och vi ska inte dräpa oss själva heller. Så det är inte Guds vilja, därför måste vi ansvarsfullt studera Bibeln. Inte bara rycka ut saker ur sitt sammanhang och hoppas att det blir rätt. När det står om judarna i Berea att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Läs Bibeln. Man behöver inte vara forskare på det sättet, du kan bara läsa vad det står. Och sen så kommer du att få principer, du kommer se, aha, Jesus gjorde på det sättet. Okej, då kanske jag också kan göra på det sättet. Sådana här sätt kan Gud leda oss på. Så det är den första och viktigaste principen, Bibeln. Om det är så att du står i ett val, i ett vägskäl, där frågan är, ska jag stjäla cykeln eller ska jag inte stjäla cykeln, så behöver du inte be om saken. Gud har uppenbarat i sitt ord, klart och tydligt, att du ska inte stjäla. Om du står och funderar på, ska jag ljuga eller ska jag tala sanning? Så behöver du inte be om saken, du behöver inte fundera, utan Gud har gett vägledning genom sitt ord. Han säger, du ska inte vittna falskt. Men det finns andra saker som inte det finns direkt någon bibeltext om. Till exempel, vilken karriär ska jag ha? Jag kan inte slå upp till Bibeln och som jag läste förut, och så står det, jag har satt dig till kung över Israel, och sen tänkte jag, wow, det här är min karriär, jag ska bli kung. För Israel har inte ens någon kung, vad jag vet. Så på det här sättet så vill ändå Gud leda oss, tror jag. Och hur kan vi veta Guds vilja i de här fallen när det inte finns någon klar och tydlig bibeltext som säger så och så ska du göra? Det andra sättet är Guds försyn. Och vad är det då? Ja, Guds, vad ska man kalla dem? Guds sammanträffanden. Ni vet, Gud, han är otroligt skicklig på att ordna omständigheter i våra liv och leda oss på det här sättet. Till exempel, eller ja, vi kan läsa en text för det först. Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud, där är villkoret, samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. På något sätt får vi det här intrycket av att Gud låter omständigheter samverka så att hans vilja kan ske i våra liv. Och det här är en biblisk princip. Hur kan det här se ut då? Ja, till exempel, du får genom ett gyllene tillfälle som uppstår, att plötsligt så får du en möjlighet som du inte hade tänkt på förut. Kanske kommer ett stort ekonomiskt bidrag för någonting som du verkligen behövde pengar för. Och då är det Guds ledning. Kan det vara Guds ledning om du har bett om det här och överlämnat det här till Gud? Eller så kan det vara oplanerade omständigheter. Kanske ett tidsmässigt lämpligt meddelande som du fick från någon som inte hade någon aning om din situation. Såna här ovanliga handlingar. Eller till exempel att du fick ett flygblad om Våga Tro i din brevlåda. Och du såg att precis just då så behövde jag komma på det här mötet. Det är inte en slump. Vi tror att saker bara händer. Nej, Gud planerar. Han ordnar saker och ting. Han låter allt samverka till det bästa. Första Kungaboken säger det till exempel. Första Kungaboken 12:15. Det står om en kung där. Att Rehobeam, det står att kungen lyssnade alltså inte till folket. Herren ledde det så för att det skulle uppfyllas som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Silo. Så det här är inte att Gud har tagit bort vår fria vilja, men han har ett sånt här finurligt sätt att arbeta på som vi kommer att lägga märke till. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Fascinerande texter. Hur Gud kan styra genom omständigheter. Och genom sin försyn. För det tredje. Leder Gud genom intryck. På våra hjärtan. Andra Mosebok 36:2. Sedan kallade Mose till sig Bezalel och Oholiab och alla de andra konstnärligt begåvade män som Herren hade utrustat med vishet i hjärtat. Alla som manades i sitt hjärta att träda fram för att utföra arbetet. Så hur visste de här männen att de skulle arbeta för Moses? Jo, de manades i sitt hjärta till att göra det. Eller hur? Det är bibliskt att Gud kan leda genom maningar till våra hjärtan. Nehemja kapitel 7, vers 5 säger samma sak. Min Gud ingav mig i hjärtat att samla de förnäma männen, föreståndarna och folket för att uppteckna dem i släktregister. Så Gud skickar en tanke till oss. Han skickar ett intryck av att det där borde vi göra. Eller det där skulle vi behöva få till. Och det kan vara från Gud. Men när det kommer till intryck så måste man ändå vara lite försiktig. Vi kan inte lita på vårt hjärta till 100%. I Jeremia kapitel 17 och vers 9, nu står det fel här igen, ser jag. Det står bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt, vem kan förstå det? Så vi kan inte helt lita på att alla våra tankar som vi får kommer ifrån Gud. Eller alla känslor som vi får kommer ifrån Gud. Det är inte så. Vårt hjärta är bedrägligt. Det kan komma från oss själva. Det är kanske vi som vill göra det här. Och sen så tänker vi att det här är säkert från Gud. Så hur ska vi då veta? Förresten så kan det till och med vara från en annan källa. Den onde kan skicka tankar in i människors sinnen. Så hur ska vi kunna veta om en tanke eller ett intryck kommer ifrån Gud? Eller om det kommer ifrån mig själv? Eller om det till och med kommer från den onde? En bra fråga, eller hur? Hur ska vi kunna veta? Ja, för det första vet vi. Om det går emot Guds ord så kan vi direkt diskvalificera den känslan eller tanken. För Gud kommer inte att ge oss ett intryck av att gå emot någonting som han har sagt till sina profeter. Men vad i annat fall då? Ja, Jeremia kapitel 20 vers 9. Där får vi en liten hint om hur Jeremia kände det när han försökte att gå emot en ingivelse från Herren. Jeremia blev kallad att tala. Han fick ett intryck, ett starkt intryck av att du måste gå och tala till Israel. Och så tänkte han så här, nej, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Och vad hände då? Jo, då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte. Ett intryck ifrån Gud, om det verkligen är från Gud, så kommer det att växa sig starkare och starkare ju längre du väntar. Det kommer inte vara en sån här tillfällig flyktig känsla som du får att åh, nu ska jag göra det här och så får jag för mig att nu så springer jag direkt och går och gör det och sen så kommer jag så börjar jag fundera på men vad är det nu jag skulle göra här? Det är inte från Gud. Om det är från Gud så kommer det vara en stark kontinuerligt växande medvetenhet om vad vi ska göra. Man kan säga det så, ett gudomligt intryck är en konstant växande medvetenhet. Medan en impuls är en tillfällig, flyktig känsla. Så om du funderar på, är den här tanken från Gud? Ja, för det första om det går emot Guds ord så är det inte det. Men ifall det är så att den här tanken växer sig starkare. Att, ja, men det här borde du kanske göra. Och då kan det vara så att det är ifrån Gud. Men ja, man kan ta som ett exempel då. Jag träffade en person i Sverige för ett tag sedan. Och han hade det ganska dåligt ekonomiskt ställt. Så jag började uppmuntra honom med Bibelns löften. Och sa att jo, men vet du, Bibeln säger att Gud kommer att förse dig med alla behov. Om du vågar ta fasta på hans löften så kommer han att hjälpa dig. Och då så sa den här personen att ja, men det där är bara för dem som följer. Han nämnde en specifik sak som han inte gjorde, en specifik synd som han hade i sitt liv. Det är bara de som inte gör den här saken i princip. Och jag var beredd att säga till honom att ja, men det gäller för dig, det gäller för alla. Men så tänkte jag, men om han känner så starkt om just den här specifika saken, så varför inte, eller så kanske det är Gud som talar till honom om det. Så jag frågade honom, men har du testat Guds löften om att våga släppa det här? Eller våga börja göra det här? Det var en sak som han inte gjorde som han ville. Han såg i Bibeln att han skulle göra. Och det fanns löften i Bibeln. Jag sa, testa Gud. Pröva honom. Se om det inte kommer bli bra om du testar på det. Så jag åker hem till Finland. Och efter ett tag så får jag ett intryck av att jag borde skicka pengar till den här killen. Jag svepte bort det där lite grann och tänkte, ja, jag vet inte. Det var säkert bara för att jag tänkte på honom just då. Några dagar senare kom det tillbaka igen, men ännu starkare. Så att du borde skicka pengar till den här personen. Jaha, tänkte jag, okej, det här var andra gången. Men så glömde jag bort det igen. Men så kom det en tredje gång. Och jag sa, okej, nu måste jag göra det här. Så jag pratade med min fru. Jag sa, okej, Gud, jag känner en stark maning att vi borde skicka pengar till den här killen. Så vad tycker du? Hon sa, det var ett sammanträffande. För jag hade precis läst i Ordspråksboken att den som ger sitt bröd åt en fattig kommer att bli rikligen välsignad. Så jag tänkte, wow, det här är Guds försyn som är inblandad i det här också. Och plus ett intryck, det måste vara från Herren. Så jag skrev till honom, jag sa att Gud befaller oss att skicka pengar till dig. Så snälla skicka dina kontaktuppgifter så vi kan lyda honom. Eller dina bankuppgifter så vi kan lyda honom. Och han ringer tillbaka till mig. Han sa, det här är helt otroligt. Det här är helt ofattbart. Igår kväll, sa han, så hade han precis fått in sin lön på sitt konto. Och han sa, jag vet inte hur jag ska kunna klara mig den här månaden med de här pengarna som jag har. Och det som han hade blivit övertygad om att han skulle göra, det var att skicka en del av de här pengarna till Gud, till Guds verksamhet. Och han sa, nej, det kommer inte gå, jag har barn att försörja, jag kommer inte kunna klara mig. Men okej, Gud, jag ska testa ditt löfte, jag ska se om det går. Och han gjorde det direkt då. Och dagen efter så får han det här mejlet från mig. Och han sa, hur kan vi vara så tröga att våga lita på Gud? Och han kan ta hand om våra behov, bara vi vågar lita på honom. Och för mig så visar det här just ett av de här exemplen om hur Gud leder. Han leder genom intryck. Han la det här på mitt hjärta, inte bara en gång, men tre gånger. Gång på gång så manade han mig, gör det här, gör det här. Och jag har ingen som helst tvekan i mitt sinne om att det där var från Gud. På det sättet som han ledde det. Så jag hoppas att det kan vara till hjälp för oss. Det fjärde sättet är rådgivning. Ordspråksboken 11:14. Där kloka råd saknas kommer folket på fall. När många ger goda råd går det väl. Så rådgivning är bra. Skaffa många rådgivare som är andliga och som vill ditt bästa, som känner dig och situationen bra. Det är viktigt med råd, men rådgivning, att söka råd, det handlar inte om att man går till någon som vet 1000 gånger mer än dig själv och ber dem fatta beslutet åt dig. Utan Gud har gett dig en egen hjärna. Han vill leda dig personligen. Det var det han sa i den här texten. Jag vill leda dig, undervisa dig om den väg som du ska vandra på. Så vi ska inte följa bara en annan människas sinne och vad en annan människa tycker. Men rådgivning kan hjälpa oss att bekräfta ett beslut om vi står inför det. Vi kan fråga personen, vad tycker du? Om de säger, ja, jag tycker det här. Och sen säger någon annan, nej, jag tycker inte det här. Så kan vi väga de här emot varandra, så kan vi tänka vilket låter bäst. Och sen så följer vi det som Gud vill. Eller förlåt, det som vi tror att Gud vill i våra liv. Så man kan säga det som två tyglar på en häst. Okay, de här tre första, det är den ena tygeln. Men om du ska kunna rida rakt fram behöver du en annan också. Är det någon här som är bra på att rida? Tycker om att rida? Några stycken, ni vet hur man gör det. Så man måste ha två stycken. I alla fall måste jag det. För man styr åt båda hållen. Så rådgivning, det kan hjälpa dig att styra hästen rätt. Men det räcker inte med bara en, för då kommer det gå åt fel håll också. Så vad gör vi då? Om vi ska vara väldigt praktiska. Om vi följer de här principerna. Och så står vi inför ett tufft beslut. Låt säga, vilken skola ska jag gå på? Eller låt säga något annat. Vad ska jag göra av mitt arv? Vad ska jag skriva med testamentet? Eller vad det kan vara för någonting. Du står inför ett svårt beslut. När du ska fundera på vad du ska göra. Och Om du så söker de här fyra sätten. Och så ett tips som jag brukar ge är att samla fakta. Samla ihop det här. Skriv ner det på ett papper. Skriv ett stort plus som talar för. Eller, och så där skriver du orsaker som talar för att du ska fatta det här beslutet. Och sen skriver du ett stort minus på andra sidan. Och där står det alla orsaker som talar emot att du ska fatta det här beslutet. Och sen låter du det här vara under en viss tid. Du börjar tänka på det här. Saker börjar hända, kanske Guds försyn leder olika omständigheter, så då skriver du upp det. Okej, okay. Jag fick 100 euro i handen från en person. Aha, det talade för att jag skulle åka till den här utbildningen. Sen så var det någon gav rådet att det där ska jag absolut inte göra. Okej, okay, då skriver jag upp det på minussidan. Och sen så känner jag att jag känner starkt att jag borde göra det här. Och jag har känt det flera gånger. Okej, okay, jag har ett intryck av det, så jag skriver upp det. Och sen, efter en tid då, så kan jag sammanfatta det här. Och då, ofta så blir det väldigt tydligt om vad som är Guds vilja då. Ofta blir det kanske 10 på ena sidan och 2 på den andra sidan. Men om vi gör det, så behöver vi sen, kan vi sen gå framåt med en förvissning om att vi faktiskt gör Guds vilja. Därefter så står vi, när vi står inför det här beslutet, så måste vi besluta oss för det som vi tror är Guds vilja. Utifrån den informationen vi har. Och sen kan vi lita på Guds löfte i Filipperbrevet 3:15. Som säger så här: det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. För vi är kanske rädda. Ja, men tänk om jag kommer fatta fel beslut. Jag vågar inte ta den här ställningen. Fatta det här beslutet. Men lita på vad Gud har sagt. Om du tänker fel i något avseende, så kommer Gud att uppenbara det för dig. Om du vet, med en bil, det är väldigt svårt att styra en bil när den är parkerad, eller hur? Det går inte. Utan bilen måste rulla. Och samtidigt, på samma sätt är det med oss. Vi måste gå framåt i tro, och då kan Gud styra våra steg. Vi måste tänka ut våra planer och besluta oss. Okej, nu går jag framåt här. Gud, stoppa mig. Stäng dörren ifall det här är fel dörr. Och om vi gör det, då kommer Gud att stänga dörrarna. Ifall vi går på fel väg. Om vi vågar lita på Guds löfte. Så agera, gå framåt. Stå inte och vela och tveka och undra, ska jag göra det här eller ska jag inte göra det här? För ni vet att inte fatta ett beslut, det är alltid fel beslut. Det är ibland till och med bättre att fatta fel beslut än att inte fatta något beslut alls. För att det kommer aldrig leda till någonting bra. Fatta det beslut som du tror är det viktigaste. Och Jesus kommer att leda dig. Johannes evangeliet 12:35. Jesus sa det till dem: ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. När Gud har uppenbarat för dig vad du bör välja, det må vara ifrån Bibeln eller ifrån andra omständigheter, när du vet vad du ska göra, följ det då. Agera på det. För det är bara en kort tid som ljuset lyser på vår stig. Och om vi inte följer det ljuset, så kommer ljuset att vandra vidare och vi kommer att lämnas i mörkret. Så därför är det viktigt att vi agerar så fort vi vet vad som är rätt. Följ det. Agera efter det. Och då kommer vi att kunna vara säkra på att vi är precis på den plats där Gud vill att vi ska vara. Har de här principerna varit till hjälp för någon idag? Prisa Gud. Hur många här är villiga att pröva dessa fyra principer i sitt eget liv? Och faktiskt implementera dem? Amen. Herre, tack att vi får lära oss ifrån dig, ifrån ditt ord. Tack för vad du har gjort i mitt liv, Herre. Och för vad du har gjort i många andras liv. Tack för att du vill leda oss. Tack för att du har en plan för våra liv. Hjälp oss att uppfylla den, Herre. Hjälp oss att ta till oss av de här principerna. Så att vi kan vara på precis den plats där du vill att vi ska vara. Vi ber dig om för varje person här, i Jesu namn. Amen.